Hallå allesammans, det här är Alexandra Ortega för Dogs of Pegasus. Idag ska jag prata om hundslagsmål. Eller vad är det som ser till så att det blir slagsmål? Vad kan jag göra för att undvika slagsmål? Hur gör jag om det redan har hunnit bli slagsmål? Hur avbryter jag ett slagsmål? Ja, ni hör ju, det är slagsmål, slagsmål, slagsmål. Så det kommer vara ett hett ämne här nu. Intensivt kommer det att bli. Vi sätter igång direkt. Varför börjar hundar att slåss, kan man ju undra. Jag läste i en bok för länge sedan som handlade om, det fanns ett väldigt uppmärksammat fall för många år sedan. Alltså jag köpte den här boken när jag var och jobbade i USA för över 10 år sedan. Och då fanns det ett uppmärksammat fall med en amerikansk fotbollsspelare, om jag inte minns fel, som heter Michael Vick. Och det visade sig att han, trots att han var känd och rik och framgångsrik och allt vad det var, så hade han en dogfighting ring på sin fastighet. Så att man beslagtog en massa hundar där. Och de var liksom av kamphunds typ. Och alla var i dåligt skick och hade slagits, och tikarna hade haft en massa kullar, och det var liksom ingen vacker syn. Så vid en snabb överblick så utgick man väl ifrån att alla de här hundarna kommer att behöva avlivas. Men det var någon djurrättsorganisation eller shelter eller hur det var som tog sig an att försöka få ordning på de här stackars hundarna för att rädda dem och ge dem nya hem. Och om jag inte minns fel så var det bara en hund som fick avlivas i slutändan bland 80-85 hundar vad det var. För att hon var i för dåligt fysiskt skick, har jag för mig. Men alla andra kunde få hem till slut och blev adopterade. Och ja, det såg så himla fint ut och allting. Jag hoppas att det var så där bra. Men jag vill minnas att i den boken så tog man också upp en del statistik, och en bit som jag la på minnet var att, för det var ju en väldigt specifik typ av hund som just det här handlade om. Det var en kamphundstyp som man då också hade avlat och använt för kamp. Och då visade det sig att av 10 hundar som avlas och föds upp och används i kamp, så är det fortfarande 8 av 10 av de hundarna som viker i själva fighten. Så att man tar ju varsin hund och ställer sig i varsin ände av ringen, och så äger man upp dem och sen så släpper man dem, och då ska de ge sig på varandra ju. Och då är det tydligen så att 8 av 10 av hundar under de omständigheterna fortfarande väljer att vika ifrån fighten. Vilket är varför jag tar upp det, är att det är väldigt intressant att hundar som befinner sig i ringen, speciellt när vi handlar om, för det finns hundfighter och det finns hundfighter liksom. De här riktigt organiserade hundslagsmålen, det är så mycket pengar i det. Och det är människor som är involverade i det som ni kan inte ens, alltså vi snackar liksom politiker och högt uppsatta tjänstemän och liksom i alla yrkesgrenar som man inte kan tro. Så att det är liksom inte bara någon så här smutsig hålan och fuffens folk, utan liksom riktigt organiserade hundslagsmål, det är big business. Så att det var bara intressant för mig att de hundarna har ju liksom inte bara plockats på gatan och haft otur att man har tjuvat 2 hundar, utan det är hundar som sedan generationer tillbaka har avlats fram med just för just det här syftet. Och man väljer liksom aggressiva linjer, och medans man fostrar de här hundarna så använder man väldigt brutala metoder för att ägga dem till att bli mer aggressiva då, helt enkelt. Så tänker jag att hundar under till och med sådana liksom groteska, brutala, extrema förhållanden fortfarande av dem, så är det 8 av 10 som viker i en fight. Det säger någonting, tycker jag, om hur onaturligt det är ändå för två hundar att bara söka upp varandra för den nivån av slagsmål. Jag har ju sagt det förr att hundar är territoriella rovdjur. De har inga problem att försvara det som är deras som art. Nu tänker inte jag på individnivå. Utan de ska kunna bevara det som är deras resurser för att få sin överlevnad helt enkelt. Så att per design likt vargar så är det liksom inte meningen att de ska se varandra på avstånd och liksom lyfta en tass och bara tjena, hallå, kommer du från den flocken eller alltså så. Så att de är naturligt fientliga mot artfränder. Alltså misstänksamma. Det är inte så att man bjuder in varandra på en fika när man råkar stöta på varandra, utan man undviker att komma för nära varandra för att undvika en konflikt om territorium och sådana saker. Och det är när det inte finns, eller det är en vinst för dem att ta den konflikten. För det är klart att ett hundslagsmål är ju inte bara ett hundslagsmål. Du lär bli skadad, kanske till och med dödad. Och en skada kan ju leda till döden i slutändan. Det kan sänka din förmåga att överleva och så vidare. Men när det blir infektioner och hältor och allt vad det är för någonting. Så att liksom, man ger sig kanske inte in i en fight för inget, om man säger så. Det är mycket som står på spel. Så att om man nu väljer att göra det, då ska det vara värt det. Så att när jag säger att de är fientliga mot artfränder, då menar inte jag att det är naturligt för dem att hoppa på varandra till höger och vänster, utan med fientlig menar jag att det är snarare naturligt för dem att undvika varandra. Att respektera gränser för att undvika konflikt. Så med fientlig menar jag, de bjuder alltså inte in varandra på en fika. Som art nu tänker jag, inte ras eller individ. Utan de undviker varandra. Så. Och då kan man ju fråga sig att om det nu är ändå genetiskt betingat i artlagret, eller vad vi ska kalla det, att undvika fysiska konflikter för att man är ett territoriellt djur som vet vad en potentiell konflikt kan innebära. Hur kommer det sig att det är så vanligt med hundslagsmål? Alltså hundslagsmål inom flocken, med hundar utanför flocken. Hundar som egentligen kanske inte har gjort så mycket, utan någon hund sliter sig och hoppar på en annan för till synes ingenting och så vidare. Hur kommer det sig att det är så vanligt? Alltså jag har valt att inte dela vidare det. Men jag ser hela tiden, jag stöter liksom på en massa videoklipp på nätet. Som är liksom filmat på gatan. Alltså folk har hållit upp sin kamera och börjat filma helt enkelt. När hundar har börjat slåss. Och det kan vara i allt från hundraskådar till bara öppen gata. Till i trädgården. Till man är liksom hemma hos någon. Eller olika omständigheter. Och en av de grejerna som jag kommer att komma till sen är hur man avbryter en fight. För att just i de här klippen så blir det smärtsamt uppenbart att folk har verkligen ingen aning om hur man stoppar en hundfight. Och jag tänker att det är så bra information att ha. För att även om man såklart inte har någon slags ambition om att hamna i en sån situation, så har man inte alltid kontroll över det. Och det kan vara en fråga om liv och död för min hund. Att jag vet hur man stoppar en hundfight. Och ofta gör folk en massa instinktiva grejer som snarare gör saken betydligt värre. Och det är liksom ingen som tjänar på det. Så vi kommer till det. Men så tillbaks till originalfrågan då. Varför börjar hundar slåss? Jag har gjort en liten lista här på 10 grejer som jag kom på rakt av. Så jag tänker att jag får hålla mig till dem så att jag kan hålla mig till tiden jag har på mig här. Men kontentan egentligen, alltså vad som är sammanfattningen av mer eller mindre alla de grejerna är att förutsättningarna är att det finns för mycket eller för lite av olika typer av resurser. Så att de flesta känner ju till att finns det för lite mat och vatten eller utrymme kanske, så är det lättare för hundar att bli frustrerade eller börja konkurrera. och att det resulterar i hundslagsmål, det kan vi någonstans förstå. Men vad folk inte tänker på att det kan bli var lika stor risk och i vissa fall till och med högre risk om det finns för mycket av vissa resurser. Och de hundslagsmålen som vi ser i vårat samhälle, nu pratar inte jag gatuhundar eller liksom, utan i vårat samhälle bland sällskapshundar som oftast går kopplade och träffas under vad vi tror i alla fall är kontrollerade former i hundraskådar och så vidare. Lever snarare under omständigheter som bygger på att de har tillgång till för många resurser. Det är ett överflöd snarare. Och det kan jag väl tycka är lite grann liksom riktlinjen för livet generellt och för hela mänskligheten och hela planeten. Att, och konceptet balans har väl aldrig varit lika relevant då. Att för mycket eller för lite, oavsett vad vi snackar om, så blir det ju en obalans liksom. Och det är lätt att tro i sin enfald att kan man få för mycket av saker som är positiva liksom. Alltså om jag älskar en viss sak, någon mat eller något väder till och med, solen. Alltså kan man få för mycket av någonting som i den dosen jag har nu är positivt? Ja, absolut kan man det. Så att allting med måtta, vårt svenska lagom, är ett ganska bra koncept egentligen för att hålla balansen och se till så att alla har sitt men varken ett överflöd eller ett underskott. Så jag påbörjar den här listan då. Först och främst utrymme. Men då tänker jag faktiskt inte bara på fysiskt utrymme, alltså hur mycket plats de har inomhus eller utomhus, det är en faktor. Är det för trångt så är det lätt att det blir slagsmål för att alla vill ha sinnesro, alla vill kunna lägga sig till rätta utan att behöva trampa på någon annan eller bli trampad på, eller liksom har man haft en dag av intryck eller vill komma till ro helt enkelt och inte kan det. Och man till slut får sömnsvårigheter eller liksom inte kan sova på djupet och inte ta sig igenom en hel natt ordentligt för att det alltid är kaos eller lätt uppstår liksom konflikter, så kommer det att påverka hundens allmän tillstånd och mycket riktigt kan det absolut leda till slagsmål. Så att för lite utrymme är en faktor vi, de flesta tror jag, kan förstå direkt. Men man kan också ha för mycket utrymme. Och det connectar till en punkt som kommer senare här på listan. Men det är lättare att bli exalterad när du har tillgång till en för stor yta. Många har insett att när de går hemifrån till exempel så är det en god idé att lämna sin hund på en mer begränsad yta än i hela hemmet. För att den stora ytan, alltså för mycket yta egentligen, gör att hunden har svårt att komma till ro. Speciellt när den är själv, för att när fler individer är hemma i hushållet så bara underförstått som en instinkt så vet hunden att okej, men det finns 6 fönster i det här hemmet men vi är i alla fall 2 personer, det finns bara en dörr, alltså det känns lugnt liksom. Men om jag är ensam och ska ha koll på i alla fönster i alla riktningar och så dörren och så hör jag ljud där ute och så kan jag se grejer och så kan jag från fönstret se tvärs över gatan. Det blir tillgång till väldigt mycket yta och då börjar de vanka av och an, springa emellan de här fönstren, springa fram och tillbaka, upp och ner i möblerna, och det är svårare att komma till ro än om du begränsar ytan för hunden. Så att det är så här, okej, en dörr, ett fönster, lättare att förhålla sig till och lättare att slappna av. Så att även för stor yta kan trigga igång deras alerthet och sen exalteringen, för att de blir stressade, de blir lättare verbala, vaktiga och så vidare. Och lägg det till då om du skulle ha 2 hundar så att det alltså finns någon att slåss med på en väldigt stor yta. Så att det blir lättare vaktigt. Ja, men då kan man krocka när man springer runt. Så att det blir en konflikt där. Om någon ser något i ett fönster och kallar på backup, så det blir exalterat 2 hundar som står vid ett fönster och skäller ordentligt liksom. Så kan det utmynna en konflikt mellan varandra, för att frustrationen smittar liksom av sig på den som är närmast. Och så vidare. Så att det finns också någonting som heter för mycket yta. Inte alla som tänker på det. Men framförallt vad som är intressant med det med utrymme tycker jag är också att det är ju inte bara ett fysiskt utrymme som sagt, utan det är även ett emotionellt utrymme. Att hundarna tar för stor plats känslomässigt hos sin människa. Och det kan jag märka till exempel när jag har kunder där jag upptäcker att i sin familjedynamik så får hunden allra störst utrymme emotionellt hos framförallt en av människorna brukar det vara. Och ska jag vara riktigt ärlig här så brukar det vara hos kvinnan. Och då kan det vara till exempel ett hushåll där det är, ja men vi tar det mest traditionella då, en kvinna, en man och så ett par ungar säger vi. Ungarna visst älskar hunden jättemycket, men de har också sina kompisar och de har skolan och de har hobbies och de har andra grejer, så att det är inte alltid de är så involverade att hunden tar över för mycket emotionellt hos dem. Däremot kan det vara absolut vara så att den sinnesstämningen de väl delar med hunden när de umgås med hunden är antingen väldigt exalterad eller väldigt liksom mjuk och tillgiven och tillåtande och åt det hållet, så inte så mycket för disciplin och sådana grejer. Och sen så brukar det vara så att mannen inte tar huvudansvaret för liksom grundsysslorna med hunden som mat och vård och kanske promenader eller så, utan när han kommer hem från jobbet så ska det lekas och busas och äggas upp hunden, för det är roligt med en hund som blir glad när jag kommer hem. Och sen är jag ju liksom man, så jag har en barsk röst och en stor kropp, så jag kan alltid få hunden att lägga av när han blir för jobbig. Eller så skickar jag hunden till kvinnan och säger, hallå, du har inte fostrat hunden bättre än så här ungefär. Så brukar det faktiskt vara, nu säger jag bara som det. Och för kvinnan då så kan det vara så att hon har satt sig i en situation för att hon inte drar gränser för övrig familj, så att de lägger för mycket jobb på henne. Så blir det att hon får stå för allting, och då kan det bli att kvinnan blir överarbetad, för att liksom inte nog med att hunden ska gå ut och det ska planeras veterinärbesök och det ska planeras med hunddagis eller promenader och matning och vilket foder hunden ska ha och vänta nu haltar han lite på ett ben, alltså ha koll på alla de där grejerna, utan på det så verkar jag också ha fått huvudansvaret för fostran. Och så att när det skiter sig blir jag frustrerad och arg och hunden lyssnar dåligt på mig. Och sen får jag dåligt samvete, för att när jag har lugnat ner mig så inser jag att det inte var rättvist att skrika på hunden och så vidare. Och då kompenserar jag genom att bli överdrivet tillåtande istället. Och så delar jag bara mjuka, liksom blödiga känslor med hunden. Förlåt, här får du liksom ligga i soffan en extra stund. Eller ja, det är klart att du får hoppa upp i knät på mig trots att jag är upptagen för att jag var taskig mot dig förut. Ungefär det där. Så att hunden kommer att ockupera ett väldigt stort känslomässigt utrymme hos oftast en person i familjen. Jag stöter också på familjekonstellationer där det händer hos båda. Och då är det ofta ett par som har en hund. Och liksom hunden, vare sig det var meningen att det skulle bli så eller de inte har insett att det har blivit så. Så har hunden fått en symboliskt värde som deras barn. Så att kvinnan lever verkligen ut sina mest moderliga känslor med hunden och mannen sina mest faderliga känslor med hunden och så vidare. Och hunden återigen tar upp ett väldigt stort emotionellt utrymme som i sin tur gör hunden obalanserad. Och har man då två hundar, eller när den här hunden som är ensam hund under sådana förutsättningar stöter på en annan hund som i så fall kan konkurrera med hundens människors, eller om hundens människors uppmärksamhet och så vidare, så är det lätt att det uppstår en fight där. Också så att om jag har två hundar till exempel, och så det var min sits en gång i tiden för många år sedan, att jag älskade mina hundar så mycket och jag kunde inte förstå att det skulle finnas något fel med att visa den kärleken på ett väldigt fysiskt sätt. Så att till exempel så fick de vara intill mig hela tiden. I knät, bredvid mig, vid fötterna. Alltså alltid väldigt nära mig. och drog inga gränser kring mitt space överhuvudtaget. Om jag satt väldigt obekvämt eller låg i sängen väldigt obekvämt så skulle jag inte få för mig att flytta på hunden, utan då fick man väl ligga där och knäcka ryggen hela natten och sånt som vi i dagsläget gör roliga memes av, som egentligen inte är så roliga i grunden. För att vad man gör är att man ser till så att det är en mer gränslös miljö än vad det borde vara. Och det är bara en av de bidragande faktorerna till ett större problem i slutändan. Så att jag vet hur det var. Dels att de var nära inpå hela tiden, men sen också att det var mycket klapp och kram och puss och sådana grejer. Och egentligen så var det kanske inte tillgivenheten i sig som var det absurda i det hela, utan det var att nivån av disciplin bleknade i jämförelse. Jag minns inte om jag hade några regler överhuvudtaget, men om jag hade det så var de väldigt få i förhållande till hur mycket tillgivenhet jag delade ut och hur mycket emotionellt space de fick hos mig. Alltså inte få vara sån, men jag vet inte om det fanns någon människa jag inte hade varit beredd att liksom sell out för mina hundar till en orimlig nivå liksom. Och det gjorde verkligen inte dem någon tjänst heller. Och på den tiden hade jag en hel del hundslagsmål, så jag har ju levt i detta själv. Och sen kan de också uppta för mycket mentalt space hos en. Och det är liksom, det är ingen hund som begär att få göra detta. Det är ingen hund som kräver det av dig, utan när hunden blir krävande på det planet så är det att den redan har upptäckt att den dörren står öppen. Så att många hundar som kommer till oss för att rehabiliteras med den här problematiken som grund, många lager av det rinner av hunden så fort de har med oss att göra, bara för att vi prioriterar annorlunda än vad man har gjort i hundens hem. Så att jag tillåter inte att hunden, om jag ska krama amme, att det är någon hund som trycker sig emellan till exempel och ska uppmärksamhet, eller börja hoppa på oss för att dra till sig uppmärksamheten istället, där folk tror att han vill vara med på kramen, när det egentligen handlar om att hunden tycker att sluta krama min människa, hon är min liksom. Så att många av de lagren rinner av sig själva bara för att vi agerar på ett annat sätt, och så visar det sig att det här beteendet satt ändå ganska ytligt. Och jag har nämnt det förut, till exempel att när jag är på semester eller så, eller är bortrest, alltså det är väl en sak att jag kan liksom tänka på mina hundar emellanåt och jag hör med amme när vi snackar, hur har de det, hur går det och så vidare. Men jag går inte ständigt runt och tänker på dem, och tro det eller ej så är det inget kvitto på att du är en bättre hundägare för att du är helt besatt av dina hundar medan du är borta. Jag skulle inte ringa honom och fråga hur mycket mat har de fått. Jag vill ha en full rapport av hur många gånger har de kissat, hur mycket har de bajsat, bla bla bla. Dels hade det signalerat till honom att jag inte har något förtroende för hans förmåga att ta hand om våra gemensamma djur på egen hand. Men också det avslöjar en nivå av besatthet från min sida som inte är sund liksom. Och jag tror att på ett djupare plan så handlar det också om att jag i så fall uppskattar att vara behövd på en sån nivå. Alltså jag upplever att när till exempel folk är så här, ja, min hund måste äta 68,5 gram mat om dagen. För blir det 69, då har vi problem liksom. Alltså det är en nivå som är på snudd eller över gränsen till absurd. Men jag kan känna mig väldigt så här, i och med att jag är så petnoga att min hund ska äta 68,5 gram mat om dagen. Den här noggrannheten måste ju vara något slags bevis på hur duktig jag är som hundägare, för vem hade varit så här noggrann? Jag menar, det måste ju ändå avslöja vilket engagemang och liksom hur dedikerad jag är. Att man inbillar sig att det är på det sättet liksom, när jag snarare tänker, ja men shit, vad uptight liksom, slappna av lite, 68,5 är nog ingen fara, jag lovar dig liksom. Men jo då, det, eller 69 menar jag, så det måste vara precis på gränsen där. Och ni tror att jag överdriver, men det, nu tar jag exempel 100% ifrån verkligheten. Så att man liksom låter det här med sitt hundägare och de individerna man har att göra med ockupera för mycket mentalt space. Och hur är det då relaterat till hundslagsmål? Jo, men det handlar om hur, jag sa ju det i början, om man har för mycket eller för lite resurser. Det blir en resurs, en alldeles för stor resurs som hundarna sen kan konkurrera om. För att jag märker ju också att det finns ett samband mellan de människorna som har en tendens att överdriva vad de ger. Det finns ett samband mellan det och att de i regel kräver för lite tillbaka. Så det blir ju en enorm obalans. När jag står här och är en person som ger hundarna mängder med fysiskt utrymme. Jag ger mina två hundar mängder av fysisk tillgivenhet som ligger liksom 48 våningar över vad jag ger dem i disciplin. För som sagt, jag kräver inte så mycket tillbaka. Och sen ockuperar de i princip allt mitt mentala space. För jag pratar om dem hela tiden. Jag tänker på dem hela tiden. Jag visar bilder för alla som vill se dem. Är jag bortrest så ringer jag hem hela tiden. Jag oroar mig för dem hela tiden. Alltså, så att jag är dem. Det finns till slut inga gränser. Jag är så uppslukad av allt som har med dem att göra. Och ni ska inte tro att inte det kommer märkas när jag funkar på det sättet, när jag kommer hem från jobbet till exempel. För så fort jag har liksom vridit om nyckeln, öppnat ytterdörren och jag får syn på mina hundar så spricker jag upp i ett uttryck som jag bara får med dem. Jag pratar med dem i ett tonläge som jag bara gör med dem. Jag har ett beteende med dem som jag bara har med dem. Som de kan se att jag inte har med någon annan till exempel. Så det gör våran relation väldigt intensiv och ohälsosam. Och ur den obalansen så kan det påverka hundarna så pass att de här andra faktorerna på listan som jag ska komma till triggas och så blir det slagsmål den vägen. Och också när jag ger så mycket, när två hundar inser att herregud, det är verkligen grönt ljus och vidöppna portar på den här människan hela tiden. Det är som ett buffébord av privilegier och tillgång till diverse grejer, så att det är bara att plocka på sig. Då helt plötsligt tittar de på varandra och inser att okej, men jag vill ju plocka mer än vad du plockar. Jag vill sitta närmare henne än vad du gör. Jag vill sitta hos henne oftare än vad du ska få. Jag vill ha hennes uppmärksamhet mer än vad du ska få. Och så blir det lätt en konkurrens den vägen. Och där har vi så småningom en konflikt till exempel. Så att därför så står det med som nummer ett på listan. Nu har inte jag satt dem här i någon speciell ordning. För att det är det som är oftast eller så. Utan det är bara en av de 10 punkterna och råkar vara den första. Sen har vi nummer 2 och det är mat. Och det är klart att oftast så kan det liksom uppstå konflikt för att om hundar får tillgång till för lite mat så ökar ju risken för att det blir värt med ett slags mål. Det som jag nämnde från början, att man måste någonstans acceptera att ska jag ge mig på någon annan så kommer de säkert att försvara sig mot mig och då kan jag bli skadad i processen. Men det är värt att ta den risken för att jag är så hungrig till exempel. Då kan det uppstå den typen av konkurrens. Och det är väl kanske oftast så, men också för mycket. Alltså, tänker att det finns viss typ av mat. Det är ju äckligare saker och ting luktar, ju råare eller mer djurisk det är, desto mer djuriska blir ofta hundarna. Så att många gånger har de lättare att slåss över 2 köttiga märben till exempel än vad de har över 2 dentasticks. Det lockar liksom inte fram samma nivå av ursprunglighet och skärpa i hundarna. Så att kanske inte för mycket mat för att det är för mycket mat i skålen, utan en råare typ av mat, en mer ursprunglig typ av mat, eller när det finns liksom, ja men man har ingen koll på vad man har lagt de köttiga benen, så kan det lätt uppstå slagsmål för det. Som punkt nummer 3 är som en, ja, alla de här sakerna har med varandra att göra, men här har jag uppmärksamhet. Och då jag har ju redan varit inne på det i punkt 1 vad det gäller utrymme. Men här, varför jag satt det som en egen punkt också, för att om det oftast blir slagsmål för att det finns för lite mat, så blir det oftast slagsmål för att det finns för mycket uppmärksamhet. Inte för lite. Och det är ironiskt, så att man kan tänka så här att om jag har två hundar och jag skulle ge dem för lite uppmärksamhet, vad det nu är, väldigt lite i alla fall, så är det mycket mindre risk att de slåss över sådana omständigheter än att det är för att jag ger dem en uppsjö av uppmärksamhet. Och det här kan gå stick i stäv med vad vi tror många gånger, som sagt, för att vi inbillar oss att går det ens att få för mycket av någonting som ska vara positivt eller är trevligt. Och ja, det gör det. Så att vad jag gör när jag ger en hund för mycket uppmärksamhet, och då tänker inte jag på att jag gör någonting sunt av den uppmärksamheten, utan jag tänker att den uppmärksamheten är emotionellt lagd. Att det är mycket dalt, det är mycket umkande, det är mycket curlande. Det är inte mycket motkrav eller ansvarstagande som begärs, utan det ska bara ges och ges och ges. Det är den typen av uppmärksamhet jag tänker. Så att det är inte så att jag menar på att ignorera din hund så blir det jättebra. Alltså, ha inte med den att göra någonsin så blir det jättebra. Utan jag tänker på just den typen av uppmärksamhet. Och här kan man också se en skillnad mellan olika familjemedlemmar. Där många kan tro sig, ja, han gillar ju mig mest för att jag ger hunden mest uppmärksamhet. Och det är så här, gilla kanske inte är rätt ord, utan det blir rimligast för hunden att hålla sig till dig eftersom du har gjort dig själv till hundens egen ägda resurs genom all tillgång hunden får via dig. Och det är bara ett enklare och mer lättsmält sätt att säga, min hund gillar mig mest mellan mig och min sambo. För att jag uppmärksammar ju hunden mer och jag spenderar mest tid med hunden, kallar vi det då. Liksom. Och så kan det lika gärna vara ett anspråk. Och när hunden gör anspråk, alltså lägger vantarna på det och menar på att den här resursen är min, då är hunden också benägen att försvara den resursen. Om hunden inte äger dig så finns det ju ingenting att försvara om inte du verkligen behöver den hjälpen. Om inte du är under attack av någon och din säkerhet är hotad, så finns det ingen anledning för din hund att gå och bete sig som att andra inte får komma nära dig, helt enkelt. Men när du har en hund som inte tillåter tillgång till dig från andra, till exempel en annan hund i familjen eller andra hundar eller människor överlag, så är det ett tecken på att din hund har gjort anspråk på dig och alltså tagit dig i ägandeskap. Och då triggar du hundens egenskap att inte bara vakta och larma utan också bli beskyddande och vara beredd att bita eller bli hotfull gentemot andra över dig. Så att uppmärksamhet är ett stort steg på vägen att hamna i en sån situation när det ges i för stor upplaga, och det är den typen av uppmärksamhet som jag nämnde nu. Daltande, umkande, curlande, gränslöst liksom. Nummer 4 på listan, här har vi föremål, och då tänker jag liksom, ja men leksaker eller ja, vad ni nu ger era hundar liksom. Och även här kan det vara för att man har för mycket och för lite. Många gånger så har kunder berättat för mig att när de har varit hos någon hundtränare eller så tidigare, så har de fått rådet, för att då kanske de har en hund som är anspråksfull och blir territoriell med grejer. Och då har hundtränare sagt till dem att ja, men du får väl täcka hela golvet i grejer. Alltså istället för att bara ha ett ben, låt det ligga 10 ben där. Eller liksom istället för att ha en leksak, häll ut en hel spann med leksaker. Liksom. Täck hela golvet, som det var en kund till mig som berättade att de hade fått av någon hundpsykolog att du ska täcka hela golvet i leksaker. Så du ska alltså vada omkring i leksaker på golvet, för att hur ska din hund vakta då? I det här fallet var det en kund till mig med en hund som gjorde anspråk på saker och sen gick till attack mot sina egna människor. Och då hade den hundpsykologen sagt till dem att ja, men då får du väl täcka hela golvet i leksaker, för att hur ska han vakta om det finns så mycket att vakta? Men det är verkligen ett sätt att underskatta hur mycket vissa individer kan skruva upp sitt överbeskydderi. För många hundar har nära tillgång till stor skärpa, så för dem är det inte särskilt svårt, åtminstone kortsiktigt. Och kortsiktigt i det här fallet kan vara i åratal. Dra det så långt att de blir så vaktiga att då kommer du inte in i rummet. Liksom. Men visst, då kanske jag ska ha vardag i leksaker i hela hemmet. Alltså det blir ju inte hållbart, helt enkelt. Men det kan också vara så att har jag två hundar och det finns en leksak, så att det finns för få, helt enkelt. Ja, det är klart att det är lätt att det uppstår konkurrens om det. Men bara att det finns 10 leksaker till 2 hundar är inte nödvändigtvis så att ja, men då finns det ju så mycket till er båda så då räcker det till alla. Många som har mer än en hund vet att ja, fast de har en tendens att alltid vilja ha det som den andra har. Så ger jag en leksak till var och en så vill de ändå ha just den leksaken som den andra har råkat få. För av någon anledning så har den mer värde än den jag har själv. Och det handlar inte nödvändigtvis om värdet utan det är mer så att du ska inte få men det ska jag. Så att det är inte så att jag nödvändigtvis tycker att din leksak ser bättre ut. Men det är ju bättre för mig att ha 2 leksaker och du har 0 helt enkelt. Så att det är också en sån faktor. Och sen så har vi exaltering som är punkt nummer 5 här. Och det har jag ju pratat mycket om att exaltering fungerar ungefär som alkohol gör för människor. Att man blir berusad av exalteringen. Och det här är en väldigt vanlig faktor till att hundar börjar slåss. Jag vet inte om jag liksom någonsin har varit med om där jag har en kund där exaltering inte är i bilden eller har med saken att göra. Och då kan det vara som sagt att när jag kommer hem så pratar jag inte normalt till mina hundar utan jag piper och skriker och liksom har ett uppskruvat tonläge. Och det är sällan jag liksom klappar hundarna genom att stryka dem långsamt över liksom längs med pälsen utan jag buffar och ruffar och klappar till dem liksom, ni vet, så här, klapp, klapp, klapp i sidan eller rufsar dem i skallen. Och om jag ska generalisera här så är det ett liksom manligt sätt att interagera med en hund. Kvinnor kan vara lite mer finkänsliga där generellt sett, men att det är alltid liksom väldigt intensivt och laddat med våra närkontakt. Eller när vi börjar starta som en hälsning, men så hoppar du på mig och slickar hela ansiktet och nästan välter mig och liksom allt går väldigt intensivt till. Jag menar, addera en till hund i ett sånt scenario och vi har alltså 2 väldigt berusade hundar just nu som helt och hållet tappar omdömet. Och så lägg det till att jag går och bara dränker dem i en resurs av min uppmärksamhet, min känsloladdade, exalterade uppmärksamhet i en gränslös tillvaro. Ja, det är verkligen som att slänga en tändsticka rakt i bensinen liksom. Så exaltering, eller typ som många kan berätta att ja, men de kan vara ensamma i flera timmar tillsammans och händer ingenting. Man skulle plinga på dörren och hundarna blir plötsligt exalterade eller någon ser något genom fönstret och börjar skälla så att det blir exalterat den vägen. Båda rusar fram till någonting samtidigt så att det blir exalterat den vägen. Alltså är exaltering med i bilden så tänds det till. Och detta kommer vara connectat till en annan punkt som jag också kommer komma till som handlar om känslig dynamik. Men exaltering är alltså någonting som lätt triggar konflikt. Och därför ska man vara försiktig med det och inte trissa upp hundarna mer än vad man väldigt snabbt och enkelt klarar av att lugna ner. Och ha en generell policy egentligen som handlar om att man får inte bli hur exalterad som helst. Man får alltså inte bli mer exalterad än vad man klarar av att reglera neråt omedelbart så fort jag säger till. Det passar sig inte att bli exalterad överhuvudtaget i alla områden, så ta inte för givet att det är välkommet. Och jag vill att du börjar reglera din exaltering så fort jag säger till, till exempel. Så att det ska finnas vissa riktlinjer kring exaltering. Så det ska inte vara ett liksom fri tillgång hur, när och var som helst. För då, så fort ett djur till är inblandat, så ökar risken för slagsmål avsevärt. Och det är intressant också då för att när folk har en väldigt simpel syn på hundumgänge, det här har jag ju pratat om i socialiseringsavsnitten till exempel, där vi enfaldigt tänker att om det går dåligt mellan 2 hundar så slåss de och om det går bra mellan 2 hundar så leker de. Det finns bara de 2 varianterna. Man har ofta inte en mer nyanserad syn på saken än så. Så att slagsmål dåligt, lek är bra. Och slagsmål, ja, det är inte bra. Men lek är inte alltid bra heller. Det passar sig inte alltid att leka. Det passar sig inte alltid att leka på vilket sätt som helst. Hur länge som helst. På vilken intensitetsnivå som helst och så vidare. Och väldigt många hundslagsmål kommer sig av att det startade som lek. Den har bara gått över styr för att människorna inte har begränsat hur intensiva hundarna får lov att bli. Och man reglerar det genom tidslängd, därför att det är tidslängden som avgör hur exalterade hundarna hinner bli. Och för vissa hundar så snackar vi att de kan bli det med en gång. Så att intervallerna måste vara väldigt korta. Men också upplever man att man har en hund som liksom, ja, men skulle jag släppa honom med en hund så snackar vi att han tacklar den hunden sekund ett. Liksom. Då är vi ju inte längre nere på korta intervaller, för det hinner ju knappt bli någonting innan jag i så fall hade behövt avsluta. Men då måste man också titta på introduktionen fram till leken. Att många gånger har vi alldeles för skarpa kontraster. Så att om vi går till hundraskåren till exempel, så går vi kopplade från där vi nu har kommit ifrån. Om det är från inomhus eller om det är från bil, alltså bakluckan eller var hunden nu har kommit ifrån, så går den kopplad till hundraskådens grindar. Och sen så är grinden då en fysisk markör från en miljö till en annan. Och i den ena miljön på utsidan hundraskåren har man gått kopplad. Och oavsett hur strukturerat man har valt att gå, så har ju hunden fortfarande inte fritt spelrum för att den har ett snöre på sig. Och nu finns den här fysiska markören som är grinden in till hundraskåren. Och på andra sidan den, då är det liksom inget koppel, inga regler. Där kan du bara låta intensitetsraketen ladda av och explodera hur du vill. Så att man ställer sig i grinden och antingen slänger in eller går in kopplad och släpper hunden direkt. Man har liksom inga krav. Det hade varit en helt annan miljö i hundraskådar om kravet hade varit att man ska gå in med kopplade hundar. Ta några varv med hundarna först och sen släppa dem samtidigt. Det hade varit en helt annan miljö. Bara den lilla ritualskillnaden har gjort sån enorm skillnad för kvaliteten av umgänget sen. För att det inte är det att det hade gjort att hundarna inte leker, utan det hade gett dem andra associationer till begynnelsen av leken. Så att det är inte så att det bara är liksom gå från okej, nu är jag kopplad, jag får liksom tänka på tempo och allt vad det är för någonting, till nu behöver jag inte tänka på någonting. Det är fritt fram att göra precis som jag vill, hur jag vill. Den kontrasten är för skarp och blir verkligen en trigger för hundar att gå jättehögt upp, jättefort. Och nej, då är det inte längre tal om några intervaller. Men det skulle heller inte gått till på det sättet. Så att det är någonting att tänka på, att man har en ritual för hur man kommer till momentet lek. Och att det inte går för fort och att det inte är för skarpa kontraster fram till själva leken. Vi gör ju till och med ofta så att när vi släpper dem lösa, så är det inte så att vi bara kopplar loss dem och låter dem gå, utan ni vet ju själva, ni är säkert hur många som helst som kan känna igen er i att man liksom hopp och lek. Och man kan inte heller bara säga hopp och lek, utan det ska pipas, det ska tjoas, det ska kimmas liksom. Som att hunden ens är ett behov av den rivstarten. Som att om jag hade sagt okej, hopp och lek eller varsågod eller gå nu. Alltså, eller inte någon sagt någonting. Och det har varit en mer neutral vibe, som att hunden då hade varit oförmögen att liksom bli lättsam och tycka att det är kul och bli exalterad. Den löser det ändå. Så att liksom dessutom markera från min sida att nu vill jag att du sätter igång och blir exalterad. Och sen är jag samma figur som ska avbryta det för att jag inte är överens med exalteringen jag har hjälpt till att skapa. Blir väldigt dubbla budskap till min hund. Det är ett väldigt bra sätt att göra min hund förvirrad och icke tillitsfull till mig. Sen har vi punkt 6, och det är bristande struktur och vägledning. Och struktur är alltså grundkraven som man ställer inomhus, utomhus, när man är på besök hos någon, på hemmaplan, liksom, you name it. Struktur handlar om vilka förhållningsregler finns i min vardag och i mitt liv. Vad är det jag måste göra? Vad är det jag absolut inte får göra? Och sen vägledningen i det. Hur gör man det? Att jag kanske inte bara säger gå och lägg dig till en hund som aldrig har hört det förut och inte har någon aning om vad jag snackar om. Utan jag visar, hallå du, jag vill ha dig där. Du får gå dit liksom. När den vägledningen inte finns, eller när den strukturen inte finns, då uppstår lätt kaos. Och kaos är väl en superbra grogrund för slagsmål. Så en del av rehabiliteringsprocessen när man vill få ordning på två hundar som en gång i tiden har slagit och nu inte kommer överens, är att man måste införa en väldigt tät struktur. Och har man tur för att hundarna inte har slagits på grund av att de har en känslig dynamik, återigen ett koncept jag kommer till senare, så har de en känslig dynamik, då behöver man underhålla detta i princip för alltid. Och har de inte en känslig dynamik och konflikterna snarare har uppstått för att jag har gjort helt uppåt väggarna fel. Då kan man ha turen att man har en tätare struktur i början än vad man har senare. För att man avvecklar den inte helt och hållet. Man behöver inte upprätthålla den exakt lika tät som den var från början när det var mest infekterat mellan hundarna. Men bristande struktur är också en sån grej. Jag har aldrig varit med om att hundar börjat slåss om den strukturen är fullgod. Och sen så har vi punkt nummer 7. Och det är att hundarna är ostimulerade mentalt eller fysiskt. Både och kanske. Idag så har vi en ganska naiv syn på mental stimulans. Folk är förvirrade över varför deras hundar är mentalt ostimulerade. När de har sådana där slickmattor eller sökmattor, vad de nu heter. Och man gör en massa aktiveringsspel och man kör på nosework och allt vad det är för någonting. Och det är inte det att det inte finns någon stimulans i det alls. Men det är inte alltid jättesvåra grejer, speciellt inte de här aktiveringsspelen. Det är inte alltid supersvårt. Det kan vara liksom lite trögare att komma åt maten när den ligger under en grej än det om den inte ligger under en grej. Men nivån på utmaning är inte så hög att stimulansen i det hela är skyhög. Så det är inte det att den ligger på noll, men det är förmodligen inte så att den ligger så högt som du tror att den gör. Så att när du liksom på mer eller mindre omständiga sätt satsa på att stimulera din hund och så visar det sig i slutändan att stimulansvärdet på det var inte alls så högt som du trodde, så behöver vi fortfarande hunden mer. Och jag gjorde, har jag nämnt också, nu är det flera år sedan dock, det var intressant att göra det igen och se om det hade ett liknande resultat, men då i alla fall när jag frågade folk vad en lång promenad var, så var det oförskämt många som tyckte att 45 minuter var en lång promenad. 45 minuter är inte en lång promenad. 45 minuter är en standard, liksom relativt kort runda. Får inte tala om 30 minuter. Det är en kort runda. Liksom. En lång promenad är i så fall 90 minuter och uppåt. Liksom. Så att jag tror att även där så tror folk att deras hundar får en massa motion som inte är så mycket motion egentligen. Och jag märker ju när vi omplacerar hundar till exempel att folk, alltså man tror nog kanske, alltså man överskattar vad man kommer lägga i slutändan. Alltså när vi frågar så här, hur mycket motion hade du tänkt att ge en hund liksom? Ja, men någonstans mellan 4-6 timmar om dagen kanske. Man bara, fast det är inte så många människor som ger sina hundar, som kan ge sina hundar även om de ville 4-6 timmar motion om dagen. Så att förmodligen så överskattar du det där lite grann. Och det lär i slutändan ligga på 45 minuter liksom. Och hundar har olika energibehov, så det är inte det att alla behöver gå lika mycket förstås. Men det är också så att om du går en promenad där hela promenaden saknar struktur eller brister i struktur, så att hela promenaden, vare sig du är ute 20 minuter eller i flera timmar, består av att din hund får göra som den vill. Då blir den mentala stimulansnivån jättelåg. Och det är väl kanske där folk hamnar skevt, för att man är ute ganska mycket med sin hund då. Man kanske är ute så att man lägger ett par timmar på hundens motion varje dag. Men det är en bristande struktur under de 2 timmarna. Så att den rör på sig i 2 timmar, så den fysiska stimulansen kanske blir tillgodosedd. Men inte den mentala, för att det har varit så enkelt. Det har funnits alldeles för låg utmaningsgrad under den promenaden, för den har haft alldeles för få förhållningsregler och grundkrav under promenaden för att det ska vara en utmaning för hunden att gå den på det sättet. Och då är den, så fort ni kommer hem efter 2 timmars promenad, så visst, trött i kroppen, men det kan jag vila upp på en kvart. Men trött i huvudet, knappast. Och då tänker folk, okej, men har en hund, jag har varit ute 2 timmar, jag kommer hem, han är fortfarande stissig. Ja, men här har du ett aktiveringsspel, eller jag gömmer någon leksak hemma. Och så tror de att det ska räcka. När du hade kommit mycket, mycket längre om du hade implementerat struktur under de 2 timmarna, eller hur länge du nu är ute. Man kan också öka genom att använda en klövjeväska till exempel. Och ha olika typer av grundkrav. Det kan vara allt från lite mer roliga grejer, som du ska gå slalom här och hoppa upp och ner på den, eller under den och över den och vad det är för någonting. Men också jag behöver att du går in till mig i det tempot jag gör i en miljö med olika typer av trigger som trafik, kundmöten, barnvagnar, cyklar, vad det nu kan vara. Så att ofta ligger man inte på den stimulansnivån man tror, och vet man med sig att man investerar lite tid så är det väl en sak, men jag förstår att det blir en frustration och förvirring för folk som ändå investerar en hel del tid i sin hund och fortfarande går hunden för lågt stimulerad mentalt sett eller fysiskt till exempel. Och hundar som brister i sin stimulans och som ligger för lågt har också närmare till konflikt med varandra, för att frustration uppstår när man går runt och är ostimulerad under en längre tid. Punkt nummer 8. Mycket gemensamt har jag skrivit här. Det handlar om status och rang. Det har jag också nämnt förut, att två hundar som har mycket gemensamt, för mycket gemensamt, har också lättare till konflikt. Alltså tänk dig två hundar där båda är hanar, säger vi. Båda är samma storlek. Båda befinner sig i samma livsfas. Alltså de är inom liksom 4 år från varandra. De har samma rasegenskaper, för det kanske är samma ras eller liknande kombination så. Så att de har väldigt mycket gemensamt. Det är vad vi kallar för känslig dynamik. Därför att det här är väl kanske två hundar som inte på naturlig väg hade valt att ingå i samma flock. För att rent instinktivt så hade man förstått att alltså det blir en lite för stor upplaga av vad vi har att erbjuda när vi har samma sak att erbjuda. Så att det är bättre att jag är i den här flocken och så kan du gå och vara i den där flocken. Utan nu har vi fått ett överskott av vissa egenskaper och vissa beteenden och viss status och så vidare i en och samma flock. Och det överskottet är orimligt helt enkelt. Så att det är bättre att vi konkurrerar med varandra och may the best man win ungefär. Så att har man en känslig dynamik mellan två hundar så lär den bestå, för att livsfasen ska ju ingenstans. Så ser vi samma livsfas nu så kommer vi vara i samma livsfas sen också. Och är vi hanar nu så kommer vi vara hanar sen. Och är vi så här stora nu så kommer vi vara så här stora sen. Alltså faktorerna som ingår i att ha för mycket gemensamt ska ju ingenstans. Har vi samma egenskaper i temperamentet så har vi samma egenskaper i temperamentet liksom. Och det innebär att den känsliga dynamiken kommer finnas kvar så länge man har den här konstellationen hund. Och då fortsätter ju alltså den känsliga dynamiken. Och då kräver det ett helt annat underhåll än vad det gör om du har två hundar som har blivit osams för att du har gjort fel. Då kan du bara lära dig att göra rätt och så får du rehabilitera deras känsloläge där de står gentemot varandra nu. Det är inte så bara det heller, men i alla fall ett steg mindre. Och sen när tiden har gått och du har återupprättat ordningen och du har en viss grundstruktur för att upprätthålla, så behöver inte den nödvändigtvis vara så himla vattentät. För att de har tillräckligt många faktorer som de inte har gemensamt, så var deras dynamik egentligen aldrig gjord för att det skulle uppstå konflikt mellan dem, utan det gjorde det för att du gjorde fel. Men har man en känslig dynamik så är det förmodligen så att på naturlig väg så hade det uppstått konflikt mellan de här hundarna, vare sig du gör rätt eller fel. Naturligtvis ännu tidigare och ännu värre om du uppe på det också gör fel. Men det hade förmodligen hänt ändå, och de här faktorerna ska vara med i bilden oavsett. Och därför krävs det alltså ett mer vattentätt upplägg. Plus att det är ingenting man ska förvänta sig att man börjar avveckla så småningom, utan man får hålla en viss standard för alltid när vi snackar om hundar med känslig dynamik. Så att det är någonting att ha i åtanke när man skaffar hund nummer 2. Att om hund nummer 1 är 1 år nu, eller 2 år, eller 3 år, så kommer deras dynamik bara vara okänslig fram till att hund nummer 2 blir könsmogen. För då går den från att vara lillebrorsan eller lillasyran, alltså en skitunge helt enkelt, till att hamna i deras liga. Pojke blir man, flicka blir kvinna, och nu spelar du i min liga och nu blir du lätt en konkurrent liksom. Så det, då ska man ha det i åtanke att det är inte så att man behöver säga så här, åh fan, okej, jag hade tänkt att skaffa en till hund nu, men så inser jag att min hund är bara 2 år gammal, så då kommer vi få känslig dynamik på grund av att de kommer vara i samma livsfas när den hunden blir könsmogen, oavsett om jag kastrerar eller inte, ska sägas, även om det är mildare som är kastrering. För det är mycket gemensamt de ska ha i så fall. Inte bara en faktor. Så att om de har åldern gemensamt men andra saker inte gemensamt, så kan det bli en jättebra balans. Utan det är när man har flera faktorer eller många faktorer gemensamt som det uppstår en känslig dynamik. Och då kanske man ska tänka till, så att många människor som behåller kullsyskon till exempel hamnar framförallt vid könsmognad i en känslig dynamiksituation. Och det krävs mycket för att lösa det. Det går, jag har sett det göra, så jag har känslig dynamik bland flera av mina egna hundar. I och med att min flock består av hundar som jag kanske inte... Vissa har jag handplockat, men långt ifrån alla. Utan de har ju fått sin plats för att de inte har haft någonstans att ta vägen. Och då kan det vara så att jag har egentligen redan 3 individer i din kategori. Men jag vill ju inte att du ska gå och dö, så att absolut, då får det bli så här. Och då är det en känslig dynamik mellan dem. Men jag har inte bekymmer med att upprätthålla det. Jag tycker tvärtom att det är en intressant process. Det är någonting som stimulerar mig att göra. Och när man har gjort det länge så är det liksom inte komplicerat att göra det heller. Så för mig är det inte ens ett minus. Men för de flesta människorna är det det. För att det kräver ett underhåll som folk inte hade räknat med och inte hade förväntat sig. Och inte vill ha med i bilden. Och det finns ingen liksom, jaha, du tyckte inte det var så kul. Ja, men då sa, skit i det bara då, så löser det sig ändå. Eller du kan göra så här istället, du behöver inte tänka på det där. Gör bara det här så löser det sig ändå. Nej, det kommer det inte göra. Har du känslig dynamik mellan 2 hundar så behöver du ha en tät grundstruktur för dem. Som du förmodligen kommer behöva upprätthålla alltid. Åtminstone tills hundarna är väldigt gamla i så fall. Så att ja. Nu ska vi se här. Nu har jag några få minuter kvar. Vi kan se om jag hinner med de 2 sista punkterna på min lista här. Nästa är lik känslig dynamik. För det blir en känslig dynamik av en annan anledning. Och det är att det är stora skillnader istället. Det finns ingen brygga mellan dem. Jag minns inte om jag pratat om det i en podd. Om jag inte har det får ni gärna meddela mig, så kan jag göra ett avsnitt om det. För det är väldigt intressant. Men det finns liksom 3 olika flockpositioner i en naturlig flock. Vi har fram, mitten och bak, och det är på det sättet för att det är det som skapar mest balans. Det är olika mentalitetsskillnader i framåthundar som vi kallar det, och mitthundar och bakhundar. Och för att det är så stora skillnader mellan fram och bak till exempel, så den funktionen som mitthundarna har är som att medla och skapa balans mellan de stora skillnaderna i fram- och bakhundarna. Så säg att du inte har en mitthund i din flock, du har bara en framhund och du har en bakhund. Nu kanske inte ni vet vad jag menar med det, för jag minns inte om jag har pratat om vad som ingår i det. Men bara som koncept, så att ni liksom förstår konceptet bara. Det är stor skillnad mellan fram- och bakhundar, det finns ingen medlare. Då kan det lätt också uppstå balans. Och ett bra exempel på detta är att jag såg det på ett statligt shelter i Spanien som vi var på en del, som jag har ett par hundar ifrån. Och de hade ingen aning om hur de skulle sätta ihop grupperna i de olika burarna. De bara slängde in hundar, och då fanns det burar där det var väldigt stora skillnader mellan vissa hundar. Och då, på den tiden, det dog hundar på löpande band i burarna, för att de var ju också... Det var obemannat, inte obemannat på själva kältet, men det var inte så att de gick och hängde i burarna precis. Så att det var liksom, det skövlades liv som ingen morgondag på den tiden. För att det var så många hundar och personalen hade ingen kompetens gällande de här olika flockpositionerna. Så att då blev det väldigt stora skillnader mellan de olika grupperna. Och det skapade en enorm obalans där de vekare hundarna fick sätta livet till eller blev ordentligt skadade. Liksom. Så att det är också en dynamik som absolut kan leda till slagsmål. Jag har 1 minut på mig här. Men jag tror att jag hinner det. Punkt nummer 10. Favorisering. Favoriserar man en av 2 hundar och höjer statusen för den hunden, så gör man den dels till ett hett villebråd för andra hundar som vill ha, som aha, kan man få sådana privilegier, men då vill jag ha dem istället för du. Så att om jag bara eliminerar dig så skulle jag kunna ta din plats istället. Och då kan det lätt uppstå problem där. Men också att den favoriserade hunden blir skarp mot alla andra. För att den känner att den alltid är ryggen fri med tanke på att den är favoriten. Så det är också en grej som lätt skapar slagsmål mellan två hundar. Och nu har jag 20 sekunder på mig så jag hinner inte med de andra bitarna. Men det blir ju en del två, eller vad säger ni? Jag önskar er en fantastisk morgon, middag, kväll, natt när ni nu än lyssnar på det här. Ha det så fint allihopa. Toodiloo och mot balans.